Vägen tillbaka, då måste vi gå tillbaka till grunden. Då måste vi ta fram trosgrundvalen. Trosgrund och trosgrundvalen. Och här står: du känner från barndomen de heliga skrifter som kan ge dig vishet, så att du blir frälst genom den tro du har i Kristus Jesus. Amen. Trosdokumentet och trosfundamentet. Detta fundament, det är Guds ord, den heliga skrift. Och tron håller sig till ordet och grundar sig på Guds ord. Säg endast, säg blott ett ord. Vad hövitsmannen i Kapernaum begärde, det var ett ord från Guds son. En sats, en mening var tillräcklig. Och där Guds ord är i svang, där föds det andliga livet, trons liv. Och det innebär att människor genom ordet tas ut ur djävulens rike och försätts in i Guds rike. Ett ord kan honom fälla, sjunger Luther. Ett bibelord ska det då vara. Det är ett bibelord, det räcker för att slå ner djävulen. Och vi behåller Guds rike. Alldeles viss var han så säker. Han visste att han hade Guds ord och löften att stå på. Det frälsande ordet, det var skriftens ord. Gamla och nya testamentets heliga skrifter. Ordet om Guds son, född av Davids hus, med kraft bevisad Guds son genom det dödas uppståndelse. Jag blygs inte för detta ord, för evangeliet. Evangeliet, det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Ett ord är helt tillräckligt. Men då ska det vara ett ord ur trosgrundvalen, de heliga skrifterna. Jesu ord till den botfärdiga rövaren var helt tillräcklig för att frälsa honom. Sannerligen, sannerligen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Det var bara en mening. Och det var mäktigt att föra honom från djävulens rike till Guds. En enda mening, bara ett bibelord, förde en botfärdig yrkesförbrytare och terrorist in i nåderiket. Och samma dag skedde övergången till härlighetsriket, till paradiset. Och vad var det som hade verkat detta? Allt det här, det var Jesu ord och Jesu undervisning. Det var hans förlåtelse, och i kraft av den, i kraft av det offer som han frambar och som han just skulle fullborda. Hans dödstund var ju nära. Evangeliet är trons fasta grundval. Och evangeliet har länge predikats. För Adam och Eva var lustgården förlorad i den stund de lyssnade till frestaren och följde honom. Guds gemenskapen var avbruten. I trons och Guds kärlekens ställe trädde Guds skräcken. Den dagen ställdes två syndare att framleva sitt liv på en mark som bar törne och tistel. Och dock, i denna vildmark, där det var satt att arbeta i sitt anletes svett, där lyste evangeliet. Evangeliet på syndafallets dag födde till liv två syndare som avlösts, benådats genom ett enda ord, en enda mening. Guds mening, Guds löfte om kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud. Och det var faktiskt två upprättade, frälsta församlingsmedlemmar som väl levde i en ond och hård värld, men som på samma gång levde i ett just upprättat nåderike. Det hade ju ändå evangeliet och tron, det hade inte eden längre. Det hade en syndig värld, men det hade evangeliet, nåden, trons fasta grundval. Det var det ord som Gud hade talat, evangeliets ord. Och den Gud som förkunnade evangeliet för Adam och Eva, han har sedan talat, och han har talat till oss. Många gånger har det skett. Abraham fick ett ord från Gud och han trodde det. Trons grund och fäste har alltid varit det ord som Gud har talat. Abraham fick motta också han några ord, ett löftesord, och han trodde att Gud var mäktig att hålla vad han lovat. Trons fäste, grundval och fundament, det är evangeliet. Och vi skulle kunna ge exempel på trons hjältar som omtalas i Bibeln. Och gemensamt för dem alla var att de trodde Guds ord, evangeliet. Men lika visst är också att själva trosgrundvalen har ifrågasatts. Begär ett tecken från Herren. Det var fråga om ett gudomligt tecken som konung Ahas skulle få i en krissituation i riket. Han skulle få bli undervisad om det gudomliga tecknet, bli undervisad i det gudomliga löftet. Men han ville inte ha ett ord ifrån Gud. Och det var Ahas olycka. Hur skulle han kunna tro när han inte hörde? Tron kommer ju av det som hörs från Gud. Kristen tro har ett fundament, en grund. Tron bygger på Guds ord. Och Jesus började genomgå för Emmausvandrarna, Mose och alla profeterna, och uttydde för dem vad som var i alla skrifterna var sagt om honom. Och detta bibelstudium på vägen till Emmaus, om detta säger deltagarna, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och uttydde skrifterna för oss. Det var tron som tändes vid det bibelstudiet, som behandlade ämnet om Messias ställföreträdande lidande och död och Messias uppståndelse. Vad som i alla skrifterna var skrivet blev det undervisade om. Trons grund är skriften. Och ur detta fundament framställer Jesus själva frälsningsgrunden. Profetierna hade talat här om apostlarna skulle som Kristi tjänare på Guds sons befallning gå ut och predika korsets evangelium. Vi återpredikar en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för grekerna en dårskap. Ja, jag har beslutit mig för att medan jag var hos er i Korint inte veta om något annat än Kristus Jesus och honom som korsfäst. Till en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen Kristus Jesus. Trons fundament, Guds ord. Och detta Guds ord ger oss som huvudstycke, som fundamental artikel, Kristi Guds sons ställföreträdande gottgörelse för världens synd. Och Paulus skriver: ni vet att ni har blivit lösköpta med Kristi dyra blod. Hur kunde de veta det? Aposteln hade ju undervisat därom. Det är Petrus som skriver det. Trons grund, trosdokumentet, skriften. Och hela skriften ställer fram som frälsningsgrund Kristi ställföreträdande gottgörelse. Det är sålunda uppenbart att rättfärdiggörelsen är lika med försoning. Försoning för Kristi skull, heter det i lutherska kyrkans bekännelseskrifter. Försoning för Kristi skull. Och när bekännelseskrifterna talar därom, då heter det: nu måste vi övergå till motståndarnas invändning. Visst är det underligt. Så snart salighetsläran, nådeläran, det goda evangeliet läggs fram, då kommer motståndet. Och när motståndet mot evangeliet förs fram, då måste motståndarnas invändningar, det måste avvisas. När Bibeln som är Guds, som är trons grundval, ställer fram försoningen för Kristi skull som frälsningsgrund, då måste frälsningsgrunden försvaras mot motståndarnas invändningar. Visst är det vanligt, visst är det undrigt, att denna gudomliga salighetslära så tröstrik ska behöva försvaras. Men så måste ske. Och när försoning för Kristi skull försvaras, då befästes evangeliet bland människorna. När Paulus förkunnar Kristi kors, då visar det sig att talet om korset har motståndare. Jag har också många motståndare, säger han. Och Paulus betecknar motståndet som ett motstånd mot själva fundamentalartikeln om Kristi kors. Så ger oss alltså skriften en mycket klar undervisning om vad som är trons och frälsningens grundval. Ordet om Kristi försoning. Evangeliet säger oss att vi har en försonad Gud, att vi har en nådig Gud. Guds vrede måste stillas, Guds vrede mot synd och syndare. Och detta måste, det har Jesus gjort. Till Gud är oss alltså nådig för Kristi skull. Och evangeliet lär oss att vi har en nådig Gud. Men här träder motståndarna upp i kyrkans hela historia. Motståndet har som skuggan följt kyrkan genom hela kristenhetens historia. Och vi kan höra idag människor säga: jag tror på Guds kärlek och Guds godhet, men jag vill inte veta av en medlare. Jag tror på en god Gud, men en Gud som inte behöver någon blodsutgjutelse, Kristi blodsutgjutelse. Ja, om en sådan falsk tro, säger Luther, att en sådan falsk tro på en god Gud utan medlare, det har ju både judar och turkar. Jag tror på Gud utan medlare. Men evangeliet lär oss dock att Gud har älskat oss på så sätt att han utgav sin enfödde son. Frälsningsgrunden, den angavs också första gången evangeliet predikades. Där angavs på syndafallets dag vad som var kostnaden, att kvinnans säd skulle stingas i hälen. Det vill säga, när Kristus söndertrampar ormens huvud och förstör och krossar djävulens välde, under den kampen måste Kristus dödas. Så skall också här och nu trons och frälsningens grund, det måste försvaras. Det är så många som säger: det är så gott att få höra evangeliet, det fria evangeliet, befästas. Men evangeliet behöver inte försvaras mot det falska, mot falsk lära, mot förförelse. Men aposteln Paulus säger att han både befäster och försvarar evangeliet. Och det har Kristi kyrka alltid, det har alltid gjorts i den kyrka som har vandrat i apostlars och profeters efterföljd. Eller tänk dig en Guds profet som kunde tiga still när de falska profeterna i Israel trädde upp. Nej, Kristus är försoningen för våra synder. Och när den grunddogmen motsägs, då ska vi stå upp och resa oss och bekänna Kristi namn och Kristi verk, hans gottgörelse för synderna. Då ska vi med glädje stå upp och säga: vi vet att vi har en nådig Gud. Hur kan du vara så säker? Det är de heliga skrifterna som har lärt mig det. Men när vår orättfärdighet har nått sitt fulla mått och det blev fullständigt uppenbart att straff och död väntade som dess lön, då kom tiden som Gud hade förutbestämt. O, vilken överväldigande människovänlighet hos Gud! Han utgav sin egen son till en lösepenning för oss. På vad annat sätt kunde vi, det ogudaktiga, rättfärdiggöras än genom Guds son alena? O, ljuva utbyte! Det mångas laglöshet skulle döljas i en enda rättfärdig, en endas rättfärdighet skulle göra många laglösa rättfärdiga. Vem är det som talar så rätt och så kristligt? Det är en man, Diognetus, och han lägger fram den kristna läran för Hadrianus, kejsaren, och han lägger fram trons grundval, frälsningsgrunden. Trons grund, dokumentet, det ger jag skrifterna. Det ger oss alltså en mycket klar undervisning om frälsningsgrunden. Och resultatet är, vi kan alla enas i skriftens klara lära att vi har en nådig Gud, en försonad Gud. Men vad ska vi då säga? När människor träder fram och säger sig tro på en god Gud utan medlare, utan blodsutgjutelse, en kärleksfull Gud utan kors, utan Kristi kors, vi måste säga, det är inbildning. Din Gud är din egen inbildningsgud, en produkt av det hat som Kristus och hans kors blir föremål för. Vid ett tillfälle var det en som sa till mig att en sån bekännelse till Guds godhet utan kors och utan medlare, det var väl ändå bra för kyrkan. Och en sån tro hörde väl till den allmänna Guds uppenbarelsen. Men båda dessa meningar är falska. Föreställningen om en god och nådig Gud utan medlare, utan blodsutgjutelse, det hör inte till den allmänna gudsuppenbarelsen som är nedlagd i människor och som är kvar efter syndafallet. Den allmänna föreställningen om Gud, den som finns hos alla människor, den omfattar en tro på en helig och rättfärdig och allsmäktig Gud som belönar det goda och bestraffar det onda. Och den allmänna gudsföreställningens slutprodukt, det är skräcken, Guds fruktan, den trälaktiga fruktan för Gud när människor flyr. Till den allmänna gudsuppenbarelsen hör ej föreställningen om en Gud som är god mot syndare. Men nu finns det i varje fall här i Sverige en allmän tanke på en Gud som är god mot syndare. Jag tror på Guds godhet. Är det inte ändå bra för kyrkan att bygga vidare? Man sjunger med sån lust av Guds godhet som är som sanden och stranden. Och man kommer och går och man har ju sin fria vilja. Och man kan ju rent av sjunga, alla kan vara med. Är inte det en tillgång? Svar: Bibeln lär väl, det står så tydligt i texten, att Gud är god. Det är Bibelns lära. Men inte Guds godhet utan kors, utan här står korset klart inskrivet. Utanför Kristus är endast vrede, endast förskräckelse, endast en väntan på dom. Och en sån farisism som talar om Guds godhet på grund av människors trofasthet, en sån farisism är det är farisism. Vi går tillbaka till trosgrundvalen, Guds ord. Då är frälsningsgrunden fastslagen. Då är vår tro, när vi har skriften och Kristus målad, den är så fast, då kan en kristen, ja, så tusen gånger dö, så viss är den. Du, tron avvisar förnuftets alla avvägar. Tron avvisar allt känslosvärmeri. Den tro som alltid vi känna är inte den rätta tron. Ordet är och tron, ja, det är den fasta borg, evangeliet i anfäktelse och nöd. Till sist, när så trosgrundvalen och frälsningsgrunden är fastslagen, så ska vi veta detta: våra stridsvapen är mäktiga och det kan bryta ner pesten. En fast, stabil svensk farisé som i kraft av sin svenska godhet och solidaritet menar sig ligga väl till hos Gud, han kan bli nedbryten genom Bibeln när lagen krossar honom. Men om han lyssnar vidare och hör de heliga skrifterna, så blir en syndare upprättad. Snart hör han ett ord från Gud, ett evangeliets ord. Och när han då tror, då är ju en fången svensk, en kristen. Han är medlem i Kristi nåderike. Hur har det gått till? Det är evangeliet som har gjort detta under. Här har pietismen angripits såsom en fara för människosjälen, en falsk lära. Vi kanske här ska påminna om en annan moderrörelse. Vi känner alla till Kierkegaard. Och han sa så här, han var dansk, och en dansk filosof och kristen tänkare, att tro, det var inte att kasta sig på klippan, för det lär oss Bibeln, att tro det är att kasta sig på Golgata klippa. Nej, för Kierkegaard var tron att kasta sig ut på det 70 000 famnars djup, i den stora osäkerheten. Alla existentialister som kallar sig kristna, det talar gärna med avsky om fundamentalistisk teologi. När människor visar fram trosdokumenter och säger, här är den fasta grunden, här har vi trosgrunden, och i Kristus, i Kristi person och verk, tros, frälsningsgrunden. Den sanna tron, den djärva tron, det är en tro utan grund. Det säger alla existentialister. Subjektiviteten är sanningen. Bara du själv har erfarit det, så gå in för det. Subjektiviteten. Men allt detta är lögn. Att tala om tro utan trosinnehåll, det är att det är falskt. Det är onda andars läror. Låt oss slå fast två saker. Trosgrundvalen är skriften, och frälsningsgrunden, Kristi ställföreträdande gottgörelse för världens synder. Jag blygs inte att säga det. På denna grund vill jag förbliva så länge jag i världen är. Jag då den rätta grunden funnit, som håller hoppets ankar kvar, jag i min frälsare den funnit, den lades innan världen var. När himmel och när jord förgår, orubbligt fast den grunden står. Amen.